CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nuggets från Felix. Varsågod.
Åh, jättegott. Hur många får man ta?
Lika många som man är gammal. Jag är 8.
Hur gammal är din mamma?
En hel påse.
Prova våra krispiga nuggets gjorda på couscous. Felix, alltid lite godare.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag sitter här med Monica Rodrigo, eller vi hörs på Skype, och du är generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. Vad kul att du är med i podden Affärsvärlden magasin.
Tack så mycket för att jag får vara med.
I samband med att du återvände till EBM i början på mars 2018 var jag ju hälsa på dig på ditt kontor, och nu har ni flyttat, vet jag. Men jag kommer ihåg att du hade en liksom Tintin-samling då på kontoret. Har du kvar den fortfarande?
Den står fortfarande kvar på mitt skrivbord.
Hur kommer det sig?
Ja, Tintin var ju böcker som jag läste när jag var liten, som barn redan. Och jag lärde mig väldigt mycket, tyckte jag, i Tintin-böckerna. Det brukar vara så att när min pappa frågade för att jag kunde till exempel var ett land låg eller vilken huvudstad var i det landet, så svarade jag att det hade jag lärt mig via Tintin.
Ja, men det var ganska allmänbildande, eller?
Ja, Tintin. Det var det.
Har du någon favorit där bland Tintin-figurerna?
Ja, jag tycker Kapten Haddock är roligast.
Tycker du? Han är kolerisk, eller?
Han är kolerisk och dricker, och jag dricker ingenting. Men han dricker och han är lite bordus och sådär. Jag tror att det här, jag gillar honom för han är raka motsatsen till vad jag själv är.
Men om vi går in då på Ekobrottsmyndigheten. Ert uppdrag är ju att upptäcka, avbryta, utreda och lagföra ekonomiska brott. Och ni ska också aktivt verka för att återinföra vinsterna av brott. Och ert arbete, det ska genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Når ni era utsatta mål bra, tycker du?
Ja, vi ska ju se till att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Det är ju vårt första mål, och det gör vi genom att vi får in anmälningar från Skatteverket och konkursförvaltare och även från andra myndigheter. Och vi har också möjlighet att bedriva egen underrättelseverksamhet för att upptäcka brott. Mm. Och där upptäcker vi en hel del som vi sedan lagför också. Och om man tittar på resultatet för förra året så har knappt 2000 personer och nästan 18 000 brottsmisstankar lagförts, vilket jag tycker är bra. Sen så har vi det här uppdraget att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Och där kan man säga att vi under förra året framställde yrkanden om skadestånd och företagsbot och förverkanden och sånt om sammanlagt ungefär 170 miljoner kronor. Och det är väldigt högt, det är det högsta som vi har haft någonsin. Så det känns bra. Jag tycker vi uppfyller de målen på ett bra sätt.
När jag läste i årsrapporten för 2019 så det framgår också att det är liksom färre personer som har lagförts för ekonomisk brottslighet, och att insiderbrott fortsätter vara en utmaning för er. Varför är det så?
Att det är färre personer beror på att vi tidigare år hade fått in väldigt många anmälningar om försenade årsredovisningar, som är väldigt enkla ärenden. Och det är väl det som har gjort att just lagföringssiffrorna ser ut som det har minskat. Men det är framförallt den typen av ärenden. Sen är det insiderbrotten, där är lagföringen rätt låg rent allmänt. Och det beror på att det är väldigt svårt att bevisa, få fram bevisning när det gäller insidermålen.
Varför är det så svårt att få fram bevisning med insidermål? Man har ju väldigt mycket, man kan ju se när saker och ting har handlats och vem som har handlat vad och sådär. Vad är svårigheten för er här?
Svårigheten är ju att bevisa vilken information en viss person har haft vid ett visst tillfälle. Och många gånger så finns det bevisning i form av sms som man har skickat mellan anhöriga, eftersom det är väldigt vanligt att man tipsar anhöriga just då när man har insiderinformation, att man kan köpa aktier på ett bra sätt eller sälja aktier. Och då finns det problem med det här närstående förbudet i rättegångsbalken som gör att vi inte får använda den bevisningen i rätten. Även om vi har den.
Ni har liksom information som ni skulle kunna använda, men ni får inte använda er utav den liksom när det är väl i rättegång. Hur har ni och du då lobbat för att det här ska ändras?
Vi har en rättsenhet som tar upp det varenda gång som de har kontakt med departementet. Jag tar upp det när jag har myndighetsdialoger. Så att de är medvetna om det. Och det ligger faktiskt ett lagförslag också. Ett förslag om att man ska ändra den här bestämmelsen, för den är från 1946. Så det är en väldigt gammal bestämmelse.
Det är före sms-tiden kan man säga.
Det är långt före sms-tiden, absolut.
Om det skulle gå igenom, eller då kanske det kommer en proposition eller som sedan riksdagen ska ta ställning till. Är det den ordningen det skulle, och sen ut på remiss före dess? Är det så det funkar?
Nej, den har redan varit ute på remiss, att vi har redan lämnat synpunkter, utan nu är det att lämna över en proposition. Man måste gå till lagrådet först med den. Mm. Och sen så skickas den över till riksdagen och så fattar man beslut. Men det kommer ju ta ett tag innan den träder i kraft också förstås.
Apropå riksdag och regering och statens roll, så gick er chefsåklagare Stefan Lundberg. Han gick ut nyligen och sa att regeringens näringspolitik liksom, det har bidragit till att ekobrotten har ökat. Han är också samordnare för det brottsförebyggande arbetet på myndigheten. Och han sa i bland annat SVT att det har blivit för enkelt att använda bolag i brottsliga sammanhang. Liksom. Och som exempel på förenklingar för såväl företagare som ekobrottslingar så radade han upp till exempel sänkt aktiekapitalkrav och möjligheten att upprätta bokföringen senare och inte minst liksom den slopade revisionsplikten. Håller du med om att när man har förenklat för företagen så har man också samtidigt öppnat upp möjligheterna för att begå fler brott eller ekobrott? Håller du med om den bilden?
De flesta ekobrotten begås inom ramen för företag. Så att när man förenklar företagande så finns det också, ser ju de kriminella också ökade möjligheter att begå ekonomisk brottslighet. Så att det stämmer.
Finns det någonting här som du tycker att om man till exempel, alltså inom kriminologin så talar man till exempel om kapabla väktare, alltså de som kan upptäcka brott, och revisor är en sådan till exempel, att om man har tagit bort revisorn så minskas också upptäcktsrisken för brottet och det kanske upptäcks senare. Borde man återinföra revisorer i bolag som är, alltså i mindre bolag också, tycker du?
Jag tycker absolut att det skulle underlätta upptäckten av och anmälningarna av ekonomisk brottslighet till oss. Mm.
Och om man då ser på, liksom, ni samarbetar med flera myndigheter och inte minst i stora fall som till exempel Allra, så var det väl Pensionsmyndigheten väl som ni samarbetar med, eller som slog larm tror jag.
Det stämmer.
Ja. Då var det Pensionsmyndigheten som slog larm och sådär. Och ni har ju Skatteverket och så. Hur pass... Ni har väl också fått tydligare riktlinjer om att man ska samarbeta mer med myndigheter för att då bekämpa ekonomisk brottslighet. Hur går det arbetet?
Vi har ju ett samarbete som handlar om grov organiserad brottslighet. Där vi är 12 myndigheter som ingår och EBM är ju en av dem. Och där har EBM en stor, viktig roll. Vi arbetar intensivt med den här typen av brott, utredningar som kommer därifrån. Från operativa rådet. Det är ju operativa rådet som jobbar operativt med de här frågorna. Och det är också de som anmäler där vi deltar i insatser. Vi deltar i ungefär 40% av alla insatser som görs inom ramen för operativa rådet. Och vi deltar, vi är den tredje myndigheten när det gäller att ställa resurser till förfogande också, fast vi är en ganska liten myndighet vi, jämfört med polisen och Skatteverket som ligger före oss. Så att jag tycker att vi, alltså, samverkan är en framkomlig väg.
Om man ser till den brottsligheten som har med myndigheter att göra, till exempel bedrägerier eller Försäkringskassan, vad det nu kan vara för någonting. Ibland tänker jag att om de skulle vara lite som bankerna och utöka sin kontrollfunktion liksom i flera fall, så skulle man få ner den ekonomiska brottsligheten. Har du någon kommentar? Har du någon tanke kring det?
De har ju fått de utbetalande myndigheterna då, som betalar ut bidrag. De har ju fått nu stärkta resurser för att just införa kontrollfunktioner på sina myndigheter. Utöka kontrollerna och möjligheten att också se till brottsförebyggande åtgärder. Om man tittar på hur det ser ut lagstiftningsmässigt, så ligger det faktiskt ett förslag som Ann-Marie Begler har tagit fram som föreslår att man ska inrätta en utbetalande myndighet för alla de här myndigheterna som ska handla om utbetalningar från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och fler utbetalande myndigheter. Samordna det arbetet just för att kunna utgöra den här kontrollstationen som inte finns idag. Det är samlat någonstans.
Har det varit för ibland, vad ska man säga, naivt vad det gäller de här utbetalande myndigheter? Om vi ser till exempel, vi har ju haft stora assistansbedrägerihärvor och sådär. Har det funnits för lite kontroll, skulle du säga?
Jag tror att man har, fokus har varit mycket på att de här bidragen och stöden som betalas ut ska betalas ut så fort som möjligt till de som behöver dem. Och det är ju verkligen beaktansvärt att man gör det. Men då har man i vissa delar missat att det kan användas av kriminella.
Vad tänker du kring att det är så? Det är ju ändå pengar som ska gå till folk som är, alltså man tar ju faktiskt från folk som är sjuka och barn och fattiga och gamla och sådär. Det är ju våra, det är ju inte bara så skattemedel, utan de pengarna ska ju faktiskt gå till behövande på något sätt.
Jag tycker det är därför Ekobrottsmyndighetens uppdrag är så viktigt. För att syftet med vår myndighet, eller målet med vår myndighet, är ju att komma att få tag på de kriminella som använder våra system för att begå brott och sen så få brottsvinster själva. Att det, för det är ju ändå den huvudsakliga drivkraften vid ekobrott är ju brottsvinster som undandras samhället.
Man kallar det välfärdsbrott, tror jag. Är det en utveckling som du har sett öka eller minska i både i pengar och i antal brott?
Ja, vi får ju in mer och mer komplicerade och komplexa ärenden till oss. Så att man är ju väldigt snabb från, de kriminella är snabba på att vända kappan efter vinden, eller om man ska säga, från att ha varit, ägna sig mer åt traditionella brott, typ rån och så har man ju istället sett att det finns mycket mer pengar att få om man försöker utnyttja de systemen, välfärdssystemen som vi har. Inte minst då genom skattebrott.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För 2 år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder, däribland alltså SPPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett avsnitt om det här i Kapitalet och intervjuat Jo Gullhagen som ansvarar för Storbrands infrastrukturinvesteringar. Där kan man lyssna på. Det publiceras nu i mitten av maj i podden Kapitalet alltså. Ratta gärna in det här om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som investerar i alla tänkbara tillgångsslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Tillsammans försöker ju vi och Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
Jag tänker att vi befinner oss just nu i en epidemi och corona har ju påverkat organisationer och verksamheter på många olika sätt. Och vad det gäller rättsväsendet så har ju domstolarna ställt in förhandlingar och parter inte har kunnat komma och sådär. Hur har krisen påverkat er?
Vi har ju också haft inställda huvudförhandlingar, framförallt på våren, och framförallt så har vi haft också inställda förhör. Förhörssituationen där man har sagt att man inte kan komma på grund av att man har corona. Och inte dykt upp när vi har kallat folk till förhör. Men det har blivit mycket bättre. Vi har precis haft en genomgång med kamrarna och med våra åklagare och som säger att jo, men det har blivit mycket bättre nu under hösten. Man har tagit igen det som man låg efter med tidigare. Och sen så finns det också, har vi också lyckats ha få fler huvudförhandlingar på distans, vilket är bra. Och även förhör också, möjligheten att hålla förhör på distans har vi också utrett. Och det används mer och mer. Men den digitala utvecklingen har ju gått mycket snabbare än vad vi hade tänkt oss.
Finns det några så här risker med det när rättsväsendet digitaliseras?
Absolut. Man måste ju hela tiden se till rättssäkerheten. Det är det viktigaste. Så att det får ju inte göras så att det går ut över någon enskild person. Det måste finnas system att kontrollera identiteten på folk på distans och så, om det är så man väljer att arbeta. Mm. Och det är hela tiden är det förundersökningsledaren som bestämmer hur man ska göra och i vilka fall det är möjligt och vilka fall det inte är möjligt. Och är det huvudförhandlingar på distans, ja, då är det domstolarna som beslutar.
Apropå då corona så gick ju EBM, ni gick ut och sa att ni räknar med att få ta emot cirka 200 fall som rör misstänkt fusk med omställningsstöd. Det är ett stöd som företag får som har drabbats hårt av pandemin. När det kommer sådana här stöd, tänker du med en gång, oj, här kommer vi kopplas in så småningom?
Ja, det var ju absolut den första reaktionen när vi hörde talas om det här. Men man måste komma ihåg då att de här omfattande stödåtgärderna som har beslutats, de är ju nödvändiga ur ett samhällsperspektiv. För de syftar ju också till att motverka arbetslöshet och att företag går i konkurs. Men de utbetalande myndigheterna ska ju handlägga de här ansökningarna så skyndsamt. Och då är det viktigt att de har kontrollrutiner så att utbetalningen inte görs på felaktiga grunder till kriminella.
Och för några veckor sedan så skulle ni ha fått in 25 stycken brottsanmälningar. Men ni räknar ändå med att det skulle komma in ungefär 200 fall, tror jag, från Skatteverket, är det va?
Precis, det är från Skatteverket. Och vi har hittills fått in uppåt 50 anmälningar. Ja. Men det gäller bara de förkontrollerna som Skatteverket har gjort. De jobbar i två steg. Först gör de förkontroller och då är det vissa som har fastnat i deras system. Och av dem så har de skickat över ett 50-tal till oss hittills. Men sen har de precis börjat med att göra efterkontroller också av redan utbetalda stöd. Så, och det är där vi räknar med att det kommer att komma in ytterligare 100 kanske. Eller, ja.
Vad innebär det för er, för myndigheten?
Ja, det innebär ju, det här är ju en helt ny brottstyp för oss. Att vi har behövt lära oss hur vi ska hantera de här. Vi har just nu koncentrerat dem till Göteborg. Men så småningom när det blir fler så går det inte bara att hantera dem i Göteborg. Utan vi sprider ut dem då över hela landet förstås. Men de här personerna, åklagarna då, som har tittat på dem i Göteborg, de har sedan hållit utbildningar för både Skatteverket och för oss andra.
Mm. Ja, och hur tänker du, väntar du dig fler komplicerade ärenden i kölvattnet av de krispaket som har betalats ut?
Ja, det är för tidigt att säga, men jag ser ju framför mig att även när det gäller utbetalningar som görs av Tillväxtverket i form av korttids- eller permitteringsstöd för korttidspermitteringar. Där ser jag framför mig att det kommer att kunna komma konkurser till följd av det. Vi kommer att se att det finns skattebrott, att det finns bokföringsbrott sen som hör till Ekobrottsmyndighetens brottskatalog som vi sen kommer att behöva hantera.
Liksom, om du sitter och tänker sådär, att här kommer stödpaket, så tänker du, oj, här kommer vi få göra. Borde ni kopplas in i tidigare skede liksom, överlag när olika myndigheter ska betala ut vad det kan vara, bidrag eller ersättningar eller stödpaket? Borde ni kopplas in direkt?
Ja, alltså vi kopplas ju in väldigt tidigt genom att vi redan från början får se lagstiftningen. Och det är ju första gången vi kopplas in och har synpunkter på lagstiftningen. Och det, bara det är ju, där har vi ju det brottsförebyggande perspektivet att se till att man inte kan, man försvårar för brottsligheten. Men sen så har vi också blivit kontaktade av flera av de här myndigheterna, utbetalande myndigheterna, där vi har fått komma och berätta om hur man jobbar för att undvika brott. Och vi har till och med på tal om att låna ut en person som ska sitta och med, tillsammans med någon annan myndighet och jobba med att gå igenom anmälningar, se vad det är för kontrollrutiner man ska ha, vilka system som fungerar bäst.
För då är det också ett del i ert uppdrag då, som att liksom förebygga ekonomisk brottslighet kan man säga. Ifall ni skulle vara ute på myndigheterna till exempel tidigare.
Absolut, det är en viktig del tycker jag av vårt brottsförebyggande arbete.
Hur går det generellt skulle du säga, ert brottsförebyggande arbete?
Jag tycker att vi får mycket förfrågningar. Vi är ute och föreläser och vi är ute och pratar med andra myndigheter och andra aktörer också, med branscher och andra organisationer. Men det är ju egentligen det är nästan den största utmaningen bland våra i våra målområden, det vi ska jobba med, det är att sen mäta vad det får för effekter. Det är väldigt svårt att mäta effekterna av det brottsförebyggande arbetet eftersom det inte går att ange några siffror på det. Det går inte riktigt att ta på.
Nej, det är svårt att veta. Ja, det var för att EBM var här. Eller hur? Eller?
Precis, det är så jag menar. Mm.
Ja. Men hur gör ni då? Hur mäter ni då? Hur försöker ni mäta ändå?
Ja, vi jobbar nu med att försöka ta fram vissa nyckeltal som vi ska kunna få fram. Men vi är inte klara med det. Egentligen så avbröts. Vi har tagit fram en brottsförebyggande strategi som vi ska jobba med under året var det tänkt. Men mycket fick ju läggas åt sidan när corona kom och vi fick alla dessa förfrågningar från andra myndigheter att hjälpa till med brottsförebyggande åtgärder.
Om man tittar med kriminella ögon på Sverige idag, hur pass framgångsrik är den ekonomiska brottsligheten?
Ja, det finns mycket pengar att hämta genom ekonomisk brottslighet. Så att på det sättet kan man ju säga att den är framgångsrik. Men det finns också många sätt att stoppa den på, tycker jag. Det finns, vi kan säga att det finns ju lagstiftning som är otidsenlig och behöver anpassas till hur samhället ser ut idag. Det finns väldigt många sätt att jobba tillsammans med andra myndigheter. Samverkan tror jag är en av de allra bästa, ett av de allra bästa sätten att jobba på för att komma åt den här brottsligheten.
Och om man då ser till samverkan, vad är det liksom svåraste har det visat sig vad det gäller samverkan med myndigheter?
Ja, det har ju varit, mycket handlar ju om att det har funnits sekretesshinder mellan myndigheterna, men även där tycker jag att man jobbar, när vi har vänt oss till regeringen så lyssnar de på oss, att det är en hel del som har gjorts och en hel del som är på gång också för att vi ska kunna öppna upp och få mer möjlighet att utbyta information med varandra på ett lättare sätt.
Finns det något konkret förslag som du kan peka på här?
Vi har ju till exempel när det gäller underrättelseverksamhet så har vi möjlighet att att bilda så kallade lusar som innebär att vi kan komma överens med vissa myndigheter om att utbyta information med varandra redan på underrättelsestadiet innan det finns en förundersökning, innan det finns en anmälan om brott, bara på misstankestadiet. Och där så har det skett vissa ändringar som har gjort det möjligt att samarbeta med fler myndigheter än tidigare.
Berätta lite om er underrättelseverksamhet. Hur, så mycket du kan. Hur jobbar ni där?
Alltså vi jobbar ju genom att vi får, det kan vara uppslag som vi får genom tips, eller så kan det vara att vi jobbar medvetet med vissa områden. Vi har ju vissa områden som vi satsar särskilt på, som är prioriterade. Det är penningtvätt, det är momsbedrägerier och det är punktskattebrott. Och där får vi, där jobbar vi aktivt på underrättelsesidan med att upptäcka den typen av brottslighet. Även finansmarknadsbrotten är prioriterade.
Och finansmarknadsbrott, de är uppdelade i två kan man säga, va?
Det är insiderbrott och marknadsmanipulation.
Mm. Och om vi ser till dem, vilken är svårast att förlära? Det är insiderbrott fortfarande.
Ja, det är det. En hel del, vi har ju fått ett minskat antal anmälningar för marknadsmissbruk, för att mycket av det omhändertas nu genom sanktioner av Finansinspektionen. Men vi har ett väldigt nära samarbete med Finansinspektionen där vi träffas, vår finansmarknadskammare träffar Finansinspektionen så ofta som en gång i veckan för att gå igenom de ärendena som kommer in och komma överens om hur de ska hanteras, antingen då som på Finansinspektionen genom sanktionsavgifter eller om det finns någonting brottsligt, ja då hamnar de hos Ekobrottsmyndigheten.
Mm. Vi går till de här liksom komplexa målen, för det är något som du påpekar och har påpekat flera gånger, men bland annat då i er årsrapport här, att det är väldigt svårt med komplexa mål. Vad är ett komplext mål för er?
Det är sådana ärenden som man har hemliga tvångsmedel i ofta. Genom att man har telefonavlyssning av personer. Man har frihetsberövanden. Det är det som kallas för personella tvångsmedel. Mm. Det är också den typen av brott som har mycket internationella förgreningar.
Mm.
Som är komplexa att utreda. Det krävs alltså en stor utredningsgrupp för att utreda dem.
Och det är också, om man säger så här, det är också mycket så här prestigemål för er. Eller är det det? Eller hur ser du på dem?
Jag vet inte om det är prestigemål. Det är väl det att de uppmärksammas mycket i media. Ofta så följer man ju dem med väldigt stort intresse.
Mm.
Vi har ju fusket med högskoleprovet, Östersunds fotbollsklubb också.
Mm.
Stora assistansbedrägerier mot Försäkringskassan i Malmö.
Mm. En kritik som när det har varit komplexa mål som har lyfts fram, det har varit ibland att det kommer, allt har inte funnits med i förundersökningen, utan det har kommit nya saker som de åtalade ska ta ställning till under, till exempel liksom ganska sent in i en rättegång, så har försvarssidan hävdat. Är det något som du har tänkt på också? Och man har sagt då att det här är inte rättssäkert, man måste veta vad exakt är det jag ska svara på för någonting. Men vad tänker du med den kritiken?
Jag tycker snarare att det ofta är tvärtom. Att det är från försvararhåll så kommer det in bevisning i ett sent skede. Det är då man kommer med ny bevisning. Det har ju hänt att vi har fått ställa in då, att man har fått ställa in huvudförhandlingar för att man inte har kunnat ta ställning till det från åklagarsidan.
När man tittar på det ibland så här, utifrån vissa så här komplexa mål, så har man tänkt att herregud, liksom försvaret, de har känt som en, det har varit en hel armé utav liksom försvarare, experter och sådär, och sen så har det visuellt sett ut som att liksom så möter de en ensam åklagare. Så är det förstås inte, för man har ju en hel myndighet i ryggen när man är åklagare och sådär. Men hur ser maktbalansen ut mellan försvar och åklagare, skulle du säga?
Ja, det är ju precis den bilden som du målar upp. Så ser det ofta ut i rätten, det är sant. Och det är ju lite grann en resursfråga också, hur mycket resurser man har. Jag kan säga att det är klart att vi försöker alltid i de här stora ärendena, så har vi alltid, försöker vi alltid dubblera åklagarna så att det finns två åklagare åtminstone. Mm. I de här riktigt stora Falcon Funds och så, där hade vi tre åklagare som jobbar tillsammans, och till och med fyra i vissa delar av förundersökningen, så har det varit väldigt många. Men sen så är det också att man åberopar experter från försvarets sida, och vi har ju inte alla experter hos oss, så att ibland så får vi köpa in också, hyra in experter, för att vi kan ju inte ha all kunskap aktuell på alla områden hela tiden. Mm. Så det tycker jag är ett bra sätt att komma framåt.
Vad det gäller de komplexa målen som du har påpekat liksom några gånger, de är svåra och sådär. Vad har du lärt dig av dem att det är svårt? Vad har ni förbättrat?
Vi har ju efter varje sånt här stort ärende så sitter man i en grupp och så gör man en utvärdering av det. Och så drar man slutsatser, vad man kan förbättra, vad det är som har gått väldigt bra som man tar med sig till nästa utredning. Så att vi jobbar systematiskt med att förbättra oss genom att titta på göra såna här peer reviews också av våra ärenden.
Vi sponsras av Carla. På Carla.se kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Carla har ju ett nästan komiskt högt användarbetyg på Trustpilot, 4,8 av 5, vilket man knappt trodde var möjligt. Man knappar in lite info på sidan om sin bil, sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterar man budet så kommer Carla och hämtar upp bilen helt gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Så inget mer än så. Det är rätt fantastiskt om man jämför med hur det funkade för ett par år sedan att sälja en bil. Vi har en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Koden är Monopol, och den uppger du när du har värderat bilen och pratar med Carlas inköpare. Koden är giltig till 31 maj, så passa på nu om du går i säljtankar och vill bli av med din laddhybrid eller din elbil. Carla.se alltså, du får 2000 kronor extra med rabattkoden Kapitalet när du säljer din elbil eller elhybrid till Carla. På Carla kan du också köpa en bil, så du kan ju slå två flugor i en smäll här. Men tack så mycket säger vi till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Tidigare så var du chefsjurist i flera år på Ekobrottsmyndigheten, och sen försvann du. Berätta lite, vad hände?
Jag hade varit i 7 år på Ekobrottsmyndigheten, och då ringde dåvarande rikspolischefen upp mig och frågade om jag ville komma till polisen och jobba som rättschef eller chefsjurist hos dem ett tag. Och då gjorde jag det så att jag var där. Och sen så blev jag headhuntad till arbetsmarknadsdepartementet där jag jobbade ett tag som expeditions- och rättschef i 4,5 år. Men sen tyckte jag att det skulle vara roligt att gå tillbaka till rättsväsendet och då sökte jag tjänsten som generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Och så var jag där i 3 år.
Mm. Det var ju inte vilka år som helst som du var där kan man ju säga. Utan det var ju i samband med den stora flyktingvågen och så som kom och man skulle göra åldersbedömningar och sådär. Det där har ju varit ganska kritiserat, den modellen som man använde när du också var chef där. Vad tänker du om det? För det är ju fortfarande en fråga som debatteras. Vad tänker du om det nu?
Ja, det är ju den. Vi gick ju på den forskningen och beprövade erfarenheten som fanns då vid det tillfället. Och vad jag vet så är det fortfarande den modellen som används idag.
Ser du så där, här, vi kunde kanske tagit lite lugnare eller vi kunde gjort på något annat sätt. Har du gjort några reflektioner där? För det handlar ju också om rättssäkerhet för dem som man mäter. Vad mäter man? Knäskålar? Vad mäter man för någonting?
Ja, det är knät. Ja. Knät och så tittar man på tänderna också. Mm. Nej, men det här var ju ett uppdrag som vi fick från regeringen och uppdraget var att det här skulle göras skyndsamt. För det var ju viktigt att de här som hade kommit inte hann fylla 18 år. Utan syftet var ju att kunna identifiera vilka som var under 18 år för att de då enligt den lagstiftningen som finns har möjlighet då att stanna i Sverige. På andra grunder än flyktingskäl förstås. Om man har flyktingskäl får man ju stanna ändå. Mm. Men om man inte hade flyktingskäl så då kan man göra den här. Och det är ju någonting som är frivilligt, som kan göras frivilligt. Eller kan göras frivilligt av den som söker asyl.
Men var det rättssäkert skulle du säga?
Ja, så det finns ju ingen exakt metod som kan ange hur gammal du är. Så att det här är... Jag tyckte ändå att det kändes som mer rättssäkert att en handläggare på Migrationsverket gör en bedömning genom att bara titta på en person. Det här var ju bara, det här är ju bara en liten del av hela arbetet. Om det finns papper eller om det finns andra utlåtanden från det boendet där man har bott och så ska ju det vägas ihop. Och det har ju också gjorts, så att det är inte alltid man bara har gått på uttalandet från Rättsmedicinalverket. Det ligger på domstolen ytterst att ta ställning till vilken vikt man lägger vid just de här bedömningarna.
När du sen kom tillbaks till EBM, vad tyckte du hade förändrats när du då kom tillbaks i början på 2018?
Ja, från början så var det ju så att när jag kom då fanns bara Ekobrottsmyndigheten i storstadsregionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och när jag kom tillbaka så hade ju EBM tagit över, om man säger så, hela landet. Så då fanns EBM i hela landet, omfattade hela landet. Och det var den stora skillnaden. Men sen såg jag också i just när det gällde det här arbetet, satsningen mot den grovorganiserade brottsligheten, så var EBM en väldigt liten aktör då när jag lämnade 2010. Och nu så är vi en otroligt viktig aktör eftersom det ofta är genom utredningar om ekonomisk brottslighet som man till slut kan sätta dit många yrkeskriminella.
Ja, just det. Det liksom, och så har det ju varit genom historien också kan man ju säga. Eller
liksom, ja, från, absolut. Ja.
Hur kommer det sig? Varför är det så?
Det är ju alltså bokföringsbrott och skattebrott är ju någonting som är enklare att utreda ibland än vad det är att utreda annan typ av brottslighet. Och då tänker jag inte på narkotikabrott och så, men det ibland så, även när det gäller den grovorganiserade brottsligheten, våldsbrottsligheten, så finns det, så måste man finansiera sin kriminalitet på något sätt, och det gör man genom att begå ekobrott.
Mm. Ni dras ju nästan med ett rykte skulle jag säga, att EBM, de fäller inga stora fiskar, det är bara små fiskar. Vad har du att säga om det?
Alltså det är ju en myt kan man säga. Vi har ju precis fått nu rapporten. Den här veckan så kom den från överåklagarnas kansli som går igenom alla domar, alla fällande domar som har varit och alla ogillade åtal. Och där visar det sig att vi har över 90% fällande domar. Och då tror man att, då tänker man att ja, men det är väl de enklare målen. Nej, det är snarare tvärtom. De här försenade årsredovisningarna, det är en stor andel utgörs just av de ogillade domarna, utgörs just av de här försenade årsredovisningsärendena. Och inte bara de, utan även insiderbrotten som vi pratade om, där bevisningen, där det är väldigt svårt att bevisa brott.
Om den lagstiftningen som ligger nu, som man ska, som senare lagrådet ska göra något yttrande om, och sen ska det vara proposition och sådär, vad kan det, gör ni några uppskattningar om att då kommer vi få kunna fälla så här många för insiderhandel, eller då kommer vi, finns det några sådana uppskattningar hos er?
Nej, vi har inte gjort några sådana beräkningar, det har vi inte, men vi ser ju att väldigt många av våra ogillade domar, i dem så finns det sån, så vet vi att det finns bevisning som vi skulle ha kunnat använda oss av, men som vi inte kan, som vi inte ens kan ta med, för att den är, det är, träffas av det här närstående förbudet.
Du sa tidigare också att vi har en otidsenlig lagstiftning på flera områden. Om vi bortser från det som rör insiderhandel, den lagstiftningen från 1946. Finns det några andra då som du tycker att det här är helt uppåt väggarna, hur obsolet den här lagstiftningen har blivit, som ni har att göra med ofta?
Ja, det finns ju det finns ju annan lagstiftning. Vi har ju till exempel det här omedelbarhets, den här omedelbarhetsprincipen som gäller, som innebär att om man har sagt någonting under en förundersökning, så får man inte använda det sen i rätten om det inte är för att konfrontera den enskilde eller den tilltalade med det. Men man borde, där finns det ju också ett förslag som ligger, som gör att man ska kunna underlätta och använda sig av sån information som man har fått tidigt i förundersökningen. Det ska kunna ligga till grund för en dom.
Och var i processen är det förslaget nu?
Ja, det har varit ute på remiss och ligger också för beredning på Regeringskansliet.
Ni är ju ofta med och uttalar er i remissrundor. Det är ju ganska sent skede av en process, av en lagprocess ändå. Borde ni komma in tidigare när, i den processen, skulle du säga?
Jag tycker att vi gör det. Vi brukar, när vi ser att det tillsätts en utredning av regeringen, då brukar vi vara väldigt aktiva med att tala om för vårt departement att vi vill ha experter med i den utredningen, för att redan från början kunna ha det här brottsbekämpnings- eller brottsförebyggande perspektivet på lagstiftningen. Jag tycker att det fungerar bra. Mm. Och vi blir nästan alltid lyssnade på, kan jag säga.
Ja, är det så? Mm. För vad gäller resurser, som du sa, det ibland är det en resursfråga. Ni fick ju mindre pengar nu i höstbudgeten än vad det var tänkt, tror jag. Var det inte 50 miljoner eller något sånt där? Eller? Vet du det?
Ja, alltså vi fick samma, man kan säga att vi fick samma anslag som vi fick förra året. Och våra kostnader har ökat så mycket på grund av att vi har poliser anställda, eller som vi betalar löner för hos oss. Och polislönerna har ökat mycket, men sen är det också andra ökningar som har skett.
Hur mycket pengar mer skulle ni behöva?
Ja, vi hade nog behövt 50 miljoner mer. Men vi har en diskussion, vi för en dialog med departementet just nu om det. Så att jag har en dialog direkt med politikerna om det här nu. Ja, och hoppas på att vi hittar en lösning på det.
Ja, okej. Och om ni inte får det, vad händer då?
Ja, den största kostnaden man har på en åklagarmyndighet är ju personalkostnaderna. Så att det skulle i så fall behöva dras ner på just personalkostnaderna.
Okej. Då säger jag tack till dig, Monica Rodrigo, för att du var med i podden Affärsvärlden magasin.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua, eller om man har något annat man vill prata lite om eller mejla om. Min mejladress är helene.rothstein@affärsvärlden.se. helene.rothstein@affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!